Du lyssnar på Älskade dyslexi, en samtalsserie där vi lär oss mer om dyslexi. Serien är framtagen av Prinsparets stiftelse och Storytel. Och programledare är jag, Eva Röse. Nu kör vi! Psykisk ohälsa, stress i skolan och dyslexi. I det här avsnittet ska vi dyka djupare in i frågan om hur man skapar ett hållbart lärande. Den psykiska ohälsan bland unga har brett ut sig och Folkhälsomyndigheten kopplar i första hand problemet till den ökade stressen i skolan. Hur påverkas då elever med funktionsvariationer av den ökade stressen? Vad kan man göra för att minska stressen och främja psykiskt välmående? För att reda ut de här frågorna har jag bjudit in Erik Fernholm som är entreprenör och en eftertraktad föreläsare med en akademisk bakgrund inom neuro-, motivations- och lyckoforskningen och som grundat Bättre skolor, en kunskapsbank för pedagoger, samt 29K som är en självhjälpsapp. Erik Fernholm är dyslektiker själv och har ett stort engagemang för hur pedagoger ska arbeta för att främja välmående, motivation och resultat. Samt hur vi bör förhålla oss till människors olikheter för att bidra till ett lyckligare samhälle. Välkommen Erik.
Tack, kul att vara här.
Ja, väldigt roligt att du är här. Innan vi får höra mer från dig så ska jag också välkomna in Kristin Kaspersen. Hej Kristin.
Hej, tack.
Välkommen, du är en av Sveriges mest folkkära programledare. Och du har också dyslexi och även ADHD.
Ja.
Och sen har du ett stort engagemang för både fysisk och psykisk hälsa. Väldigt roligt att du också är här.
Tack snälla.
Jag tänkte att vi börjar med dig.
Mm.
Kan inte du berätta lite om din erfarenhet av din dyslexi och hur den har påverkat dig?
Ja, någonstans önskar jag att jag hade vetat det när jag gick i skolan. För det visste jag ju inte då. Och jag visste inte att jag hade ADHD heller. Så på något sätt så lärde jag mig väl ganska tidigt i det här att tänka utanför boxen och hitta olika lösningar på att komma ihåg saker. Så det man har sett då på mig när jag har gjort min utredning är att jag har, när man läser in någonting så kommer man ihåg det väldigt kort stund, sen släpper man det för att komma ihåg nästa grej. Och då har man verkligen tappat det. Så jag vet att jag så här, först skrev liksom några ord på armen för prov, vilket många tyckte var fusk. Men för mig var det bara för att jag skulle komma ihåg det jag hade läst dagen innan. Och jag tänkte att nu fuskar jag. Men idag så förstår jag att det var ju bara ett sätt för mig att påminna mig om det jag hade läst på.
Just det. Men du hade inte fått någon diagnos då alls när,
nej,
du gick i skolan. När fick du veta?
Nej, men jag fick veta när mina barn utreddes. Framförallt var det, vi gjorde dyslexi på dem och då gjorde jag det på mig också för jag kände igen mig. Och då, så killarna fick dyslexidiagnos och sen så fick jag det också, framförallt för att jag hade svårt att komma ihåg det jag läste. Alltså jag, när med vuxen ålder så blir det också bättre på att läsa och du lär ju vissa saker under vägens gång. Men sen så fick jag ju också då när min äldsta son utreddes för ADD och det hade jag aldrig hört talas om. Men så utreddes han på det, då kände jag så här, men alltså det är så mycket det här som jag känner igen mig själv i.
Mm.
Och då var det en psykolog, Louise Hallin, som sa till mig att du har inte dyslexi, du har ju ADHD, fattar du väl? För att jag i så här direkt sändning kunde så här ta in allting som hände runt omkring och samtidigt lyssna på henne. Som jag ser att en kock i köket i studion letar efter en kastrull. Liksom. Så efter intervjun säger jag, kastrullen står där borta. Jag hade liksom koll överallt och då sa hon att jag tror att du har ADHD. Och det kan ju vara så att jag har dyslexi, men ofta är konsekvensen av ADD och ADHD kan ge symptom som dyslexi. Att jag har koncentrationssvårigheter. Ja, det är klart att jag kanske inte kan komma ihåg vad jag har läst. Men jag skriver väldigt fort, så jag hoppar ju över ord. För att jag tänker ju fortare än vad jag skriver. Typ. Så
att, och hur kommer det sig då att, vad var det för signaler som gjorde att du eller ni valde att utreda dina pojkar?
Framförallt var det min yngsta son, han var jätteduktig på att lära sig ord från början. Jag gjorde sån här lek med honom när jag skrev ett ord och så vänder man det upp och ner som memory typ. Och då lärde han sig cykel och bil och allt möjligt. Och sen så fort han började skolan och när de började bryta loss bokstäverna och ljuda, då försvann det. Alltså han hade så svårt att börja lära sig läsa. Och jag bara, men han har ju läst cykel förut. Men då ser han en bild av ordet. Men han kan inte stycka upp varje bokstav. Så det gjorde att vi utredde honom. Och sen så blev det automatiskt. Så det blev liksom en följdeffekt på det.
Så de ganska här tidigt upptäcktes du då för pojkarna?
Ja, på han var det väl när han kanske gick i 3-4.
Okej.
Okay. Men Filip var ju då äldre. Så han var kanske 12-13. Och jag var 42.
Typ. Ah.
Men det, och det någonstans har det ju varit en erfarenhet. Alltså det är ju tråkigt att de på ett sätt har fått den ärvt de generna. För det kan vara betydligt lättare. Men samtidigt så tycker jag att det är så mycket, finns också så många. Jag vet att väldigt många har det jobbigt. Så att ibland är det svårt när man säger att det finns mycket positivt med det här också. Men jag också tror jag väljer att fokusera på det som är styrkan. För att jag bara lägger fokus på det som är jobbigt så blir det ju ännu jobbigare.
Ja, men jag tänker på om du nu talar om psykiskt välmående till exempel i koppling till detta. Mm. Så vad ser du för, på vilket sätt menar du att det hänger ihop? Eller för dig eller vad du har sett kanske hos dina barn? Du får välja själv hur mycket du vill berätta om dem. Men
stress.
Ja, stress.
Absolut stress skulle jag säga. Och det gör ju det ännu svårare. Därför att så fort du blir stressad över att du redan när du ska börja plugga in för att matteprov eller svenska prov, känner att jag kommer inte klara det här. Det spelar ingen roll hur mycket jag pluggar så kommer jag inte få cred för det. Det genererar ju en stress. Och vad jag förstår så med hjärnan så ökar ju kortisolet och adrenalinet. Det lägger sig som en, inte hinna, men typ täpper till hippocampus där den delen av hjärnan som hjälper informationen att stanna i hjärnan och hjälper den att komma ihåg. Och är den då under stress? Alltså har du för påslag av kortisol den är för länge. Det är därför man är så här, gud vad jag gjorde med mina nycklar.
Mm.
Alltså jag kommer inte ihåg vad jag ställde bilen. Därför att det begränsar. Och det är ju omöjligt att lära in när du är stressad. Och är barnen stressade, då är det ju inte att de inte sitter med kunskapen kanske, utan de är stressade för att göra provet, för att de inte kan hantera det. Och då blockeras det. Så att kan man bara få bort, kan man delvis hjälpa dem att få bort stressen, så kommer det bli lättare för dem. Jag säger inte att det kommer bli lätt, men det kommer ändå bli lättare för att stressen blockerar inlärning och visar det man kommer ihåg.
Och då menar du den stressen som uppkommer för att man från början tänker att det här klarar jag inte?
Ja, det kan vara ju olika anledningar. Alltså, jag tror att det mycket handlar ju om att du känner att du inte klarar av det. Alltså, det är jobbigt att få uppgifter som hela tiden är text och läsa eller skriva när du har dyslexi. Det är ju, jag kan känna så att det är jätteviktigt såklart att de ska lära sig det, men vissa ämnen kanske de kan få lära in sig på annat sätt. För det viktigaste är att de lär sig.
Ja, och har du någon tanke kring det? Vad det skulle kunna vara? Hur man skulle kunna skapa en sån, någon slags hållbar liksom, undervisning eller utveckling för dem?
Jag vet bland annat i Nya Zeeland, där gör de ju i vissa klasser då, så gör de test på alla elever. Vem som lär in lättast vid att läsa, vem som lär in vid praktiska att göra saker och vilka som behöver till exempel lära lätt. Så då börjar de lektionen, pratar om vad de ska göra och sen delas de in i de här grupperna. Och de som jobbar praktiskt gör det, de som sitter och läser gör det och de som behöver läraren gör det. Och sen sammanställer de efter lektionen är klar att alla har fått med sig den informationen de ska ha fått. Men där tittar man ju på, där förstår man ju att vi är olika. Vi har olika inlärningssystem och många fler än vad man tror. Det är liksom inte normen och så är vi annorlunda. Rent från savannen, vi är annorlunda, vi är olika, inte annorlunda, vi är olika allihopa.
Mm.
Vi ska vara det, annars överlever vi inte. Och istället för att lyfta fram det så pressar man in barn i ett tänk som är så långt ifrån. Alltså vi hade ju en jägare, en bonde, en konstnär. Om de fick uttrycka sig, då uttryckte de sig på det sättet de kunde på den tiden. Men man trycker in dem i en sal och så skapar man tjänstemän. Och det ligger liksom kvar tycker jag väldigt mycket.
Det ligger verkligen kvar. Ja. Och att det också är det som man skattar högst på något sätt. Att kunna leverera just i den trånga formen.
Precis. Och jag vill också säga att jag vet att det är, för jag har pratat om det här ganska många gånger. Och jag vet att det är många lärare som verkligen kämpar. Och de får inte heller alltid rätt förutsättningar i skolan för att göra det de vill. Men nu pratar vi om den problematiken som finns och det vi behöver kunna göra för att göra det bättre för ungdomarna som går i skolan.
Ja, och hur skulle du med din erfarenhet då, upplever du att det har påverkat dig som vuxen person? Nu fick du din diagnos liksom sent och kunde börja lägga ditt pussel. Men har det liksom påverkat dig liksom i din, ja, men ditt psykiska välmående på ett sätt som är markant eller har du kunnat parera det?
Nej, men jag har nog kunnat parera det. Jag har ju någonstans, när jag fick min diagnos om ADHD, då kunde jag säga, ja men det är ju så här jag är. Alltså fan vad coolt. Annars har jag tänkt så här, varför, alltså jag har haft ett behov tror jag att förklara hur jag är för andra innan.
Som till exempel vad?
Hur? Nej men att jag pratar mycket och att, alltså, kanske ni redan har märkt, men att jag pratar mycket och liksom tar plats eller jag har förmåga att vilja visa att jag kan. För att jag antagligen fått höra väldigt ofta att jag inte klarar av det. I skolan och så. Alltså vissa saker. Så har jag, i grupp till exempel så vill jag visa att jag kan. Men nu när jag fick diagnosen så vet ju jag vad jag kan och hur jag fungerar. Så jag har inte alls samma behov längre. Absolut inte. Jag tycker bara så här skönt. Så här är jag.
Ja.
Jag fattar.
Och kan du använda det, då kan du liksom sätta upp det visitkortet ibland och säga, hörni, använder du din diagnos för att förklara dig själv eller blir det för snävt?
Nej, jag använder det inte så ofta, men däremot om jag pratar väldigt mycket så kan jag säga så här, sorry, det är bara att säga stoppa mig, jag vet hur jag är. Och jag har inga problem med det. Om någon säger, Kristin, kan du andas lite nu så någon annan får prata? Mm. Jag tycker det är bara roligt. Nej, men därför att jag vet hur jag fungerar. Jag tyckte inte att det var kul innan. Därför att då hade jag ett annat behov. Men när jag förstår mig själv så blir det också lättare att vara trygg i sig själv.
Mm.
Jag vet precis om jag ska göra ett jobb till exempel där man ska komma på möte och se en massa information. Så skickar de information i text innan. Jag bara, nej, nu vet jag ju att det är bättre att ta mötet först och så ge mig texten sen. För då är en övergripande bild och när jag läser in så kommer jag ihåg det. Men förut har jag ju stångats med att läsa allt det här och sitter och försöker plugga in och kommer inte ihåg. Och sen kommer man på mötet och bara, nej, jag kommer fortfarande inte ihåg.
Mm.
Så då har jag ju vänt på det och sparat så mycket energi på att förstå hur jag, min inlärningsprocess, hur är den?
Så om du skulle säga någonting som borde varit annorlunda för dig under din skolgång, vad skulle det kunna vara?
Kortare lektioner. Framförallt att man i alla fall kan upp och ställa sig efter i alla fall 20 minuter. Det brukar vi ju säga att man gör när man är på föreläsningar också. Det vanliga, alla vuxna människor. 45 minuter är alldeles för lång tid, eller 40 minuter, för ett barn att sitta och lyssna och koncentrera sig. Så jag tror fler behöver den kortare pauserna så att man får lite energi och gångcirkulationen. Och då är det mycket lättare att fokusera. Att hjälpa dem att inte bli så stressade över saker. Att inte fokusera allting på att läsa och skriva. Identifiera klassen. Hur är min klass? Hur många är det som de gör i Nya Zeeland? Tycker jag är ett bra tanke. Och den funkar uppenbarligen där nere. Men så att man kan lära ut på rätt sätt. Så att du möter barnet i den personens inlärning. Och sen är det så här, 30 elever. Jag förstår att man inte kan tänka på alla 30 olika. Men du kan i alla fall, om jag tror delar man upp i tre grupper, så kan man i alla fall hitta en gemensam nämnare hos de här tre grupperna som gör det lättare för dem att fokusera och inte vara stressade.
Och var du, när du gick i skolan, var du ett stressat barn eller kan du minnas att det här påverkade liksom ditt psykiska mående när du var liten eller yngre?
Jag tror inte att jag påverkades så mycket av det, mer än att jag var ofta väldigt trött. Var jag. Och sen, så jag vet inte om nu är jag ju inte så ung längre. Så det var ju ett tag sedan. Men jag kan inte minnas att det var det som fick mig att må dåligt i skolan. Jag hittade mina vägar när det gällde att klara skolan.
Mm.
Och sen tror jag, i och med att jag är lite hyperaktiv, så tror jag att jag har sett på en del som har till exempel ADD. De är kanske lite lägre i energi. Eller, det är ju så olika nyanser på de här med ADD och ADHD också. Så har du lite mera låg energi i din diagnos så blir det jobbigare för dig såklart. Men jag hade ju ganska hög energi. Men blev ju, alltså jag somnade ju, hade vi en dubbellektion så alla dagar i veckan jag somnade.
Hur blev det bemött då?
Ja, men, och det roliga var att jag satte mig alltid vid väggen för jag visste att jag kommer somna.
Med solglasögon.
Nej, men jag satt mig och så lutade jag mig och så somnade jag och så lärde jag en till.
Ja, men det var ingen som blev arg och liksom ringde hem och skällde.
Nej, de tyckte väl att jag bara hade gått och lagt mig sent. Men jag har ju förstått, nu när jag har läst på allting, så tänkte jag, herregud, det är inte konstigt att jag är trött efter en dubbellektion i religion när en lärare står och pratar i en och en halv timme. Jag har ju zonat ut efter 10 minuter. Så vill man att eleverna ska lära sig så behöver man ju titta över den inlärningsprocessen som barnen har och hur vi lär ut.
Ja, definitivt. Jag kommer hoppa över till dig nu, Erik, med lite frågor. Men jag vill gärna att vi kan ha ett öppet, liksom, om du vill flika in Kristin så vi kan bara fortsätta snacka. Men om vi går från Kristins liksom, beskrivning av bland annat sin skoltid. Men hur kommer det sig att du har ett sånt stort engagemang till exempel i psykisk hälsa eller psykisk välmående? Var kommer det engagemanget ifrån?
Alltså för min del, jag tror att det har funnits med mig hela mitt liv, tror jag. Så jag minns när jag var liten hur jag tyckte att alla vuxna var lite galna. Alltså att det var så uppenbart att de siktade på mål som inte gjorde dem lyckliga. Och så när de nådde målet så ville de bara ha mer. Liksom, de höjde bara ribban hela tiden, men de mådde inte bättre. Och ett av de tydligaste exemplen var ju på hemmafronten. Min pappa var ju elitidrottare, diskuskastare, Stefan Fernholm som liksom tävlade i OS och VM och så. Och där var det ju verkligen så att man ska upp på den här prispallen och då händer någonting. Någonting magiskt kommer hända när vi väl får bli bäst på någonting.
Mm.
Och för honom var det precis tvärtom. Alltså han mådde ju väldigt, väldigt dåligt av det. Och det här var på 80-talet, så liksom mycket piller var involverat och anabola steroider och så. Så på hemmaplan så var det ju liksom väldigt utmanande. Men utåt sett så var det ju den här stora framgången. Så för mig så var, jag tror att ett sätt för mig att anpassa mig var ju liksom att försöka förstå människors inre värld och försöka förutspå hur människor kommer bete sig. Och i det paketet så, alltså i att reflektera mycket på vad som är meningsfullt egentligen, så då hamnar man ganska lätt i de här frågorna kring vad är det som egentligen gör att vi mår bra? Och hur hamnar vi snett? För vi mår ju inte bättre än vad vi gjorde för 30 år sedan ungefär.
Kunde ni tala om sånt i din familj? Hade du ord för det?
Ja, min mamma är fenomenal. Alltså hon är numera en psykolog. Hon utbildade sig när hon var 38. Mm. Och hon har alltid varit liksom väldigt reflektiv och höll ihop familjen. Liksom, vi hade ganska tufft ekonomiskt ställt. Både liksom jag och mina två bröder och min mamma är en tvåa i Västerås. Och hon höll liksom ihop alltihopa och hjälpte oss att skapa någon typ av mening av det som hände. Min pappa gick bort sen när jag var 12 år gammal.
Mm.
Så det var utmanande för mig, men också någonting som i efterhand har gjort att jag har fått med mig mycket reflektion kring vad är det som är viktigt och inte.
Och du gick i skolan, hur var din skolgång? För när fick du veta att du hade dyslexi till exempel?
Så det var nog ganska sent, det var nog början på gymnasiet.
Aha.
Säkert någon indikation innan, men vi bytte skola ganska ofta. Vi flyttade, jag tror jag gick i 13 olika skolor. Så jag födde i USA och så flyttade vi hit när jag var lite äldre. Så det var väl kanske därför att det inte snappades upp innan dess. Men redan då tror jag att jag hade börjat omedvetet liksom hitta strategier för att jobba runt. Och använda just, som du sa Kristina, att man är annorlunda, att man tänker på andra sätt. Försöka hitta sätt att applicera det så att det blir en fördel. Eller så man kommer runt de hindren som man måste komma runt, oavsett om det är liksom ett fysikprov eller vad det var.
Men fanns det här, kunde din mamma, hade hon en chans att upptäcka det till exempel? Har du pratat med henne? Kunde hon se någonting av dyslexi när du var liten? Eller hos sina bröder? Eller var det i skolan först som någon märkte detta?
Ja, alltså jag tror att det poppade upp bara på en screening till och med.
Mm.
Som var liksom för hela klassen.
Mm.
Så det var inte någon som liksom lade märke till det.
Så du hade kämpat till dolda helt enkelt, som väldigt många andra dyslektiker.
Ja, inte vad jag minns, så jag tror inte att min mamma, vi har inte haft ett samtal om det.
Nej.
Inte på det sättet.
Och då är det en rimlig fråga, hur tänker du då kring skolans sätt att arbeta med elever med dyslexi, ifall du kunde gå hela vägen upp till gymnasiet?
Ja, exakt, precis. Och jag tror att alltså i grund och botten, har du en pedagog som verkligen bryr sig och en pedagogik på en skola som fångar upp olikheter och som liksom lyfter fram olikheter utan att säga att det, och som inte är för fixerade kring den här normen, kring att det är liksom den här pyramiden av matte och svenska på toppen av pyramiden och alla estetiska ämnen eller fysiska ämnen i botten. Liksom. Alltså så har man en pedagog som ser bortanför där och säger att mitt uppdrag som pedagog är verkligen, och som det står i liksom läroplanens första kapitel, och så att lyfta fram barnens olikheter, utveckla dem som människor, utveckla mod och liksom goda värderingar. Alltså har man en pedagog som går in med det, vilket som tur är så hade jag ett par sådana pedagoger som hjälpte mig enormt. Det stöttade mig genom ett par väldigt tuffa år i familjen och även tror jag mycket i min förmåga till att anpassa mig till skolan. Så det var liksom några eldsjälar i skolan som jag tror räddade min skolgång. Och det här är ju det forskningen visar också. Alltså har du bara en person som tror på det och har liksom höga förväntningar och som kan vara den här personen som du kan modellera lite grann och se upp till och försöka liksom så här, men den där personen vill jag bli som. Det kan vara förälder, det kan vara vän, det kan till och med vara någon, det är en serietidning. Så kan det kan liksom skifta hela perspektivet för den unga. Där man får på något sätt ett rättesnöre.
Men hur ska vi få de pedagogerna? Vad tänker du kring det? Eller du kanske, Kristina, också har en tanke. Alltså hur ska vi skapa de lärarna då?
Mm. Och det är ett väldigt komplext system som har en ganska stark historik och mäts på mättal som egentligen även i sin egen läroplan säger inte är de viktigaste. Man säger så här, kapitel 1, det här är de viktigaste, att utveckla människor till att bli goda medborgare, inte till att bli anställningsbara, inte till att tjäna så mycket pengar som möjligt. Men sen är det vi fokuserar på i vardagen sen. Så det är ett väldigt stort komplext system som man kan titta på liksom lärarutbildningarna, man kan titta på hur man skapar incitament i skolorna och sådär. Men jag tror att Det finns ju olika teorier om hur man ändrar system. En som är provocerande men intressant är ju liksom uppfinna något bättre. Alltså skapa ett bättre system som tar hand och stärker unga på ett ännu bättre sätt. Och sen så låt det sprida sig och liksom vara den här inspirationen för andra. Men samtidigt finns det väldigt mycket bra exempel där ute. Många goda pedagoger, många bra skolor som verkligen funkar och som hjälper unga.
Ja, det gör det ju. Man vill att det ska spridas bara. Kristin, du nämnde här innan vi började podden att du hade ringt upp en person när du med en fackla i handen och ringde upp själv på ett nummer som du fick av din mamma. Stämmer det?
Ja, absolut. Men jag tror inte att det handlar om att med lärarna, utan jag tror att vi kan inte gå från lärarna och se till att de ändrar vad regeringen tycker.
Jag
har ju kämpat en del med skolorna då med tanke på att jag har två barn och jag tycker att se sina barn bli orättvist behandlade är ju liksom det värsta. Så visste jag att mamma hade telefon upp till Gustav Fridolin när han var utbildningsminister. Så då jag textade honom och så skrev jag, jag tycker skolan är skit, kan vi prata? Och då blev jag uppbjuden till utbildningsdepartementet. Mm. Och han var ju väldigt mycket med på att han ser problematiken. Och jag sa att men det går för långsamt. Alltså jag vet att mina barn kommer hinna gå ut skolan innan det här, men det kommer andra som är som dem. Mm. Och ni måste göra någonting redan nu. Kan vi inte, istället för att sitta och vänta på att hela systemet ska ändras om och ni ska diskutera vad som händer och nej, det där blir fel åt det hållet. Kan ni inte bara börja med den här till exempel att så här, be läraren kolla ur klassen. Liksom. Hur fungerar min klass? Ge dem verktyg så att de kan få hjälp i att se hur lär mina barn in bäst. Kan jag dela upp dem i olika grupper? Kan man till exempel om man förslag med matten att innan de ska börja med ett nytt kapitel så kanske läraren kan skicka ut, för det är ju massor på YouTube nu, kan skicka ut en film eller göra en egen liten film och berätta det här kommer vi att prata om de närmaste veckorna. Förbered dem på vad som komma skall. En liten film, då kan de titta på den hemma, se vad det kommer att handla om eller om det är historia, det här kapitlet och så gör de en berättelse kring det. Sen när de kommer till skolan och de ska börja med nytt kapitlet, då kommer de in i liksom, ja just det, det här är ju det och då har man en överblick över det ämnet. Mm. Det finns liksom små saker som man skulle kunna göra för att börja stegvis. Du behöver inte göra de största stegen på en gång utan hitta små steg framåt. Mm. Och att ge lite tips till varje lärare om man inte har det just nu i hur de har utbildat sig. Till exempel med filmer. Skicka ut en film till alla eleverna att det här ska vi syssla med de närmaste veckorna. Mm. Titta igenom den här filmen på 5 minuter.
För lärarutbildningarna skiljer sig också åt runt om i landet ju, och det är ju ett problem. Vad skulle du säga, Erik? Hur skapar man ett hållbart lärande? Liksom, vad finns det för nyckelfaktorer?
Ja, exakt. Jag tror att en anledning till att det inte är hållbart är för att vi bara fokuserar på liksom, bedömningen handlar om de har fått in sig, om vi har packat i dem rätt information eller inte, och så mäter vi det i slutet på ett prov. Och idag är det ju så att liksom av 100 barn som börjar förskolan så är det mindre än hälften som går ut gymnasiet med fullständiga betyg. Vi tappar över 50% på vägen, vilket är vansinnigt, och kurvan går åt fel håll. Men de som trillar av, det är inte så att skolan då ser sitt kärnuppdrag och fånga upp dem, liksom, utan man vet ju det själv liksom, att det är många som trillar av och som aldrig riktigt kommer tillbaka in. Och jag menar, vad ska man göra i svenska samhället idag om man inte kan läsa, räkna, skriva eller liksom komma ut i samhället med behörighet? Det är rätt utmanande. Så jag tror att förstå hur allvarligt det är och historiken att det kommer från den industriella modellen. För det är intressant att så i bättre skolor, där sammanfattade vi all forskning kring välmående. Och vad är det som egentligen gör att det är en stiftelse som är non-profit som jobbade med pedagoger.
Kan du berätta för dem som inte vet vad bättre skolor är?
Bara ja, exakt.
Ge oss en förklaring.
Så för 10 år sedan så initierade jag ett projekt med bättre skolor som är att tillgängliggöra just de här verktygen till pedagogerna som forskningen har visat funkar absolut bäst för att stärka unga i sitt psykiska välmående, psykiska hälsan men också i lärandet. Och det är helt nytt för dem. Det är så vansinnigt att det kan finnas liksom 20 år gammal forskning eller liksom revolutionerade verktyg som har en enorm effekt på både betyg och välmående och som pedagogerna inte får ta till sig av i sin utbildning. Så då startar vi det här, för vi märker att det här gapet är ju liksom hur stort som helst. Och det är så synd att det finns så mycket verktyg där ute för att stärka unga i att leva ett mycket mer värderingsstyrt, meningsfullt, liksom, ett rikt liv. Inte nödvändigtvis ekonomiskt, men rikt på de sätt som spelar roll. Men det är ingen som ger unga de verktygen. Och ändå så är det så att vi, liksom, vi lånar rätt många år av ungas liv. Men i slutet av den tiden så har de inte en full verktygslåda för att möta livet. De har rätt mycket bra betyg, eller de liksom har försökt få bra betyg. Men det är många aspekter som vi tyvärr inte har fyllt på. Och det är så synd, för att det är många som tror att skolan är någon typ av sanning och någon typ av verklighet. Det är inte det. Alltså, skolan är någonting vi har hittat på. Det här är nog det första man måste inse för att inse vad vi kan skapa framåt. Ungefär för 200 år sedan så kom någon på att så här, vore det inte det häftigt att vi samlade de smartaste människorna vi har i samhället, och så samlade vi alla barnen, inte bara de rika barnen så som det är nu, alltså liksom kungars barn och adelns barn och prästers barn, utan vi samlar hela gänget och så lär vi dem allting vi kan. Ja, vi gör det. Och det är från den idén, plus lite industrialism som en liksom bilfabrik och sådär, så har vi hamnat där vi är idag. Och då inser man, om man kan se det här och säga att det här är skapat av oss, då inser man också så här, alltså hur modiga ska vi vara när vi vågar drömma om hur väl vi kan rusta unga för ett liv som är meningsfullt, även om de alla då är helt olika varandra. Och det är egentligen därifrån jag tycker man ska komma om man ska prata om så här, vad är det vi vill med skolan? För det är många pedagoger också som börjar precis där. De säger, det är det vi bidrar till.
Och vad tänker vi då? Vad kan det vara för förutsättningar vi vill ge dem?
Alltså, en av grejerna som är uppenbar och som saknas idag är ju liksom lärandets psykologi. Alltså, hur känns det att lära sig saker? Och det är rätt tufft. Det är rätt jobbigt. Man känner att man inte är tillräcklig, man känner att man misslyckades, man dömer sig själv, man kanske känner skam, man kanske känner sig rädd för att inte få vara med om man inte klarar av det här provet. Och så ska man hantera alla de här känslorna och så blir det massa reaktioner på det. Att vi inkluderar den upplevelsen in i så här, okej, du är ung, du ska lära dig massor med grejer under liksom de nästkommande 20 åren och vi finns här för att stötta dig. Det kommer vara en emotionell resa. Så här har du lite verktyg för att hantera det. När det blir tufft, när du vill ge upp, gör så här då. Alltså, det finns ju hur mycket stöd som helst att få. Och som skulle kunna, det är som små nycklar som kan låsa upp hela rum för individer. Och som idag inte ges.
Och hur kan man ge den här verktygslådan då? Och säg tre saker som kan finnas i den. Det kanske är svårt, men försök.
Ja, okej, en grej som är väldigt hoppfull i varje fall. Det är att om människor ser på sig själva som att man har vissa egenskaper, så ögonfärg till exempel, det är liksom, man har en viss färg på sina ögon, eller man är så här lång. Tänker man på så om sin förmåga till att läsa, räkna, skriva, prestera i idrotten som en fixerad liksom egenskap, då kan ju bara ett prov avslöja att jag inte är bra nog. Då är det ju läskigt med prov. Men se på mina förmågor som muskler som går att träna, och desto mer jag kämpar och sliter och liksom stressar mina muskler, desto starkare blir jag. Det förstår jag också av vem som helst, det har man haft den upplevelsen. Bara den skillnaden där, mellan att tänka på sina egna egenskaper som om de är liksom fixerade eller som någonting som går att utveckla över tid, det kan sätta av någon. Det låter som en liten sak, men det, till exempel så Carol Dweck har ju forskat på det här över 30 år. Hon säger så här, beröm inte barnen för egenskaper, utan beröm dem för vad de gjort. Så inte, gud vad duktig du är på matte, utan bra kämpat med matten. Det är ju någonting de kan påverka. De kan inte påverka om de är det eller inte.
Nej, men precis.
Så är liksom ordet som beskriver någonting som fixerat. Samma igår som idag som imorgon. Så det är liksom en nyckel. Att fokusera på och skapa en berättelse om dig som är någonting i utveckling. Istället för dig som är en konstant person över tid. Då blir det inte läskigt att visa vad man är dålig på. Då blir det någonting som är spännande. Och det här är en liten nyckel som det finns ganska mycket stöd för, har stora effekter på människors förmåga till att prestera i matten, till att vilja lära sig saker.
Där fick jag ju tipset när mina barn var små att beröm inte bara barnen för sin prestation utan för den de är, alltså som människa. Att inte bara säga så här, ja men så här, vad duktig du är på fotbollen eller vad kul, liksom, vad bra du var i skolan eller vad bra du gick på provet, utan säg, vad glad du gjorde mig när du hjälpte mig med det här. För att de ska känna att de är, för att skapa en trygg, en starkare självkänsla i dem, och att allting handlar inte om att prestera. Det handlar, vi lever ett prestationssamhälle, utan den vi är i oss själva är så oerhört mycket viktigare att ha som grund. Därför att är det så att du inte klarar att prestera, men du ändå trygger dig själv, då är det så här, jag gör det bättre nästa gång. Det är lättare att ta det än om du också är osäker på den du är i dig själv. Men det förtas ju väldigt mycket eftersom vi inte, till exempel i skolan, aldrig får cred för den vi är.
Mm.
Jag kommer ihåg på gymnasiet så fick, där delade de ut pris varje år till de bästa kompis, den som hade upplevt som bästa kompis, mm, som varit omtänksam och sådär hjälpsam. Där uppmärksammades det i alla fall, att också för vem den man är som individ. Mm. För jag tror det är så oerhört viktigt att inte glömma den biten, för när du hela tiden möter de här motståndet, jobbet och allting, till slut tvivlar du på dig själv för den som du är också. Och det är ju någonting vi föräldrar absolut kan hjälpa till att påverka. Men det skulle inte skada om man också kunde lyfta fram det i skolan mycket mer.
Det är som grönt kort och numera i fotboll, liksom fair play. Att man har varit en bra kompis på planen.
Exakt.
Det är ju väldigt bra. Men jag talade med min 9-åring igår. Han var väldigt ledsen över att de skulle ha en rolig olympiad i skolan till exempel nu. Alltså han bara grät förtvivlat. Och det... Jag undrade varför, men det var ju för att han menade att man måste tävla och alla kommer titta. Och jag hatar att springa. Så att varenda grej, alltså är det inte prov eller du ska sätta upp din teckning på tavlan och alla ska titta. Så alltså, han var så förtvivlad över det här med olympiaden för att man ska springa. Inte för att man ska få testa på olika sport, utan du allt ska bedömas och mätas. Ja. Och i sport och i allting som du gör, även på fritiden är det väldigt mycket så. Så jag försöker liksom hitta andra aktiviteter som inte är prestationsinriktat, men det är väldigt svårt. Och liksom någon som är så liten som också säger jag är sämst på allt. Liksom. Ja, det går ganska fort att du tar ifrån också upplevelser av att man skriver en jättebra text i skolan, en rolig text. Men den är fel, får man veta. Det här är också då i realtid för några veckor sedan.
Istället för att de kan säga så här, vad fantastiskt, vilket jobb du har
lagt
ner.
Han suddade ut allting på hela pappret. Och för att det är skräcken över att det inte är bra nog och slår sig själv i huvudet och säger det är fel på mitt huvud. Liksom. Och han har än så länge ingen diagnos, men liksom efter att jag sitter i den här podden och talar med många människor som är väldigt erfarna, så börjar man ju fundera kring så här, är det verkligen bara hans huvud eller är det omgivningen nu igen liksom, som påverkar så mycket? Men jag går vidare till dig nu, Erik, då. Det har ju framkommit då att elever med funktionsvariationer har drabbats väldigt hårt, till exempel nu, den här tiden med distansundervisning och så. När man inte är i skolan i miljö med kanske en bra pedagog. Eller i värsta fall en pedagog som inte är helt lämpad. Vad har du att säga om detta? Vad har ni märkt? Eller?
Ja, precis. Det börjar komma ut en del studier kring det här. Alltså vilka är som är mest drabbade. Och det är de unga. Det är inte de i riskgruppen. Vilket kan vara lite förvånande. Och jag har inte sett någon specifik om just den skärningen. Men det man kan anta är att liksom människor som behöver ett annat typ av stöd och som då blir ännu mer utelämnade när de lämnas liksom till att bara sitta hemma själva framför sin dator. Jag tror att man kommer tyvärr se stora effekter av det liksom i många, många år framöver. Och det man ser är ju inte, det stora kanske inte är det här kunskapsgapet. Jag pratar med många pedagoger och rektorer. Det är inte kunskapsgapet som de är så rädda för, utan det är ju stödet kring det andra. Liksom relationer, förtroendet för sig själv, självkänslan. Det är mycket det som händer under den här perioden när man går i skolan. Det är ju jätteviktiga år. Så jag tror att det för de som är i närheten av barn, jobbar med barn eller som är föräldrar, så tror jag att finnas där så mycket som man kan är helt avgörande.
Nu när många sitter hemma med distansundervisning, menar du?
Ja.
Och hur då tänker du? Ge mig ett råd då. Hur ska man finnas? Alltså... i närvaro i skolarbetet eller vad?
Jag tänker mer på den emotionella aspekten och relationerna. Alltså att finnas där, lyssna in till hur personer i fråga mår. Alltså barnet eller ungdomen. Och det knepiga där är ju liksom som förälder kanske man inte alltid har access till de dörrarna. För som barn ska man liksom skapa avstånd till sina föräldrar vid en viss tid i livet. Det är en ganska naturlig process att liksom själv bli vuxen. Men att finnas där till den utsträckningen som det går och kanske vara ett gott exempel själv och dela med sig själv om hur man upplever saker. Det är det man kan göra trots att liksom tonåringen då kanske inte vill öppna upp om hur de upplever sitt liv, så kan man själv kanske öppna upp för att visa att det är så här man kan göra när man känner sig ensam, när man kämpar. För det är den här träningen som man nödvändigtvis kanske inte, som de här unga och barnen inte får i sin vardag numera.
Förtydliga, vilken träning?
I och med, alltså hur man hanterar konflikter, hur man uttrycker känslor, att sätta ord på saker som är svåra att sätta ord på. Det är den träningen som är i min värld kanske den den viktigaste som sker under skolåren. Sen visst är det jätteviktigt med kunskap och läsa, räkna, skriva och sådär. Men i dagens väldigt komplexa förändliga värld så är liksom sociala emotionella förmågor, förmåga att se helheter, se mönster. Det här är långt mycket viktigare. Det här är det alla de stora arbetsgivarna säger idag. Mm. Det här är de egenskaperna som gör att du kan navigera en allt mer komplex föränderlig värld. Att du kan läsa, räkna, skriva och ha bra betyg. Det är toppen när världen är förutsägbar och enkel. När den inte är förutsägbar och enkel, då är liksom samarbetsförmåga, jobba med olikheter, anpassningsbarhet, de förmågorna blir helt avgörande.
Om man säger att man växer upp i ett hem, nu känner jag ju inte er privat så mycket, men jag kan tänka mig att ni ändå har tillgång till ett språk och till era känslor, för det är min bild av er ändå, att man kan prata om saker. Om man är då en vuxen eller en förälder som faktiskt har lite svårare att verbalisera också känslor, det finns ju väldigt många sådana som tycker det är jobbigt. Mm. Vad kan ni, vad finns det för råd att ge? Jag tycker det är en väldigt bra sak som du sa, att så här, men man kan berätta om sina egna erfarenheter. Men hur kan man liksom tala med barn som kanske har, som är under stark press eller psykisk ohälsa eller som har diagnoser som påverkar dem mycket? Vad finns det för lathund, eller finns det alls någon strategi som för vuxen att närma sig de här barnen?
Det är svårt att ge ett svepande svar, för det är väldigt unika situationer givetvis. Men några gemensamma, liksom, om det är någonting man kan skicka med. Om det är så att barnet delar med sig av någonting, testa att inte försöka fixa det. Inte försöka komma med förslag, inte komma med en lösning, utan bara liksom, uttrycka uppskattning för att de valde, om vi pratar om liksom vad vi vill uppmärksamma här, för att de valde att dela med sig. Och bara säga hur mycket det betydde för dig. Ofta så är det så att vi inte vill bli fixade. Vi vill inte att någon ska se oss som ett problem att lösas, utan vi vill gärna bli hörda.
Och det tycker jag också är otroligt bra synpunkt, för det är ju, det vet man ju bara själv ibland, när någon ska försöka, man pratar om någonting, och ska någon försöka lösa mitt problem. Jag bara, det är mitt problem, alltså jag måste lösa det. Men däremot så kan jag också känna så att, ett, att man visar att man lyssnar, att jag är här, och även om de är på, stänger dörren och sitter inne, så säger man, jag sitter här ute. Och jag lyssnar när du vill. Men också ställa frågor. Alltså så här, hur upplevde du det? Och så, hur känns det om det här skulle inträffa? Och jag har försökt tänka mer att inte så här jämföra med mig själv. Men däremot kanske ta en erfarenhet och så säga, vad skulle hända om du gjorde så här? För det var så jag gjorde. Men jag vill inte säga att jag gjorde så. Utan jag vill att de själva ska få... Då kanske det blir så här, ja men kanske det skulle funka, eller nej men det funkar inte för mig, okej. Men att våga ställa lite frågor, och så får, kan man ju bara säga det, att de tycker att jag frågar för mycket, får du säga till. Men då blir det ju ändå att det är de själva som svarar på hur de upplever saker. Framförallt lyssna, men inte det här, för det finns en rädsla av att se sina barn må dåligt, och så vill man ju fixa det. Man vill ju bara lösa allt för att inte sina barn ska må dåligt. Men att försöka att... Det har, tycker jag är verkligen ingen expert på det här, men jag tycker att det funkar väldigt bra att dels sitta där utanför. Vissa dagar orkar de inte prata, men nästa dag så kommer det. Men hela tiden vara närvarande, även om man liksom, det är en dörr stängd mellan. Men hela tiden visa att man är där. Jag bara gå in och kolla läget, vill du ha någonting att dricka eller så. När den är på det humöret. Och sen ställa frågor utifrån det. Hur känner du då?
Och när du blir utsparkad ur rummet då?
Nej, men då respekterar jag. Jag har full förståelse att du vill vara själv. Jag vill bara kolla att allting var... Men så du vet, så sitter jag här utanför. Och jag är här. Jag sitter och kollar på tv i det andra rummet. Så det är bara att säga till om det är någonting. Och så respekterar att ibland vill man vara själv. Det har jag kanske inte alltid gjort. Men jag har ju förstått att det är klart att de behöver det. Nu är ändå min yngsta son som bor hemma nu. Han är ganska tydlig med det. Så jag tycker det är skönt att vara själv en stund. Bra. Jag vill bara att du ska veta att jag är här. Och då kan jag ibland få ett sms. Mamma, jag vill ha någonting att dricka. Ja, men då får man vara i den bubblan och inte pressa honom. För ska jag då börja pressa honom också? Eller ska jag... Det är också en sån grej, att vikten av att inte bli stressad över barns... Om de är stressade över att inte klara av sitt prov. Och så är vi lite tidspressade, kommer hem från jobbet, lite bråttom. Alltså att inte överföra någon stress ifrån oss själva till dem.
Men alltså, hur svårt är det?
Ja, men alltså, det är så svårt. Och framförallt det är så här, jag vill ju att han ska klara det här. Så kom igen, nu kör vi en gång till. Ja, då är det jag som lägger över stress på honom också.
Ja.
Så att det är så viktigt att vi föräldrar är så här. Jag brukar säga, nej, men nu sitter vi inte i köket. Vi sätter oss i soffan en stund och snackar. Och så tar vi fram boken och så läser jag lite. Och så diskuterar vi kring det. För att då minska kortisol, adrenalinnivån på oss båda två.
Okej, ja, det är bra. Jag talade med Ernst Billgren, som är en en av Sveriges mest kända konstnärer, har gått liksom bra för honom i sitt gebit i livet. Och vi talade lite om då min familjesituation och några av mina fina pojkar. Och då så sa han så att han själv gick aldrig i skolan, alltså han var sämst så att säga, hans ord, i skolan. Alltså han brydde sig inte om skolan. Han satt bara och klottrade och kladdade på papper. Verkligen hela sin skoltid. Det som var hans räddning, det var att hans mamma verkade vara helt okej med det. Mm. Att liksom han upplevde aldrig att han fick skuld gentemot sin förälder för att han inte gjorde det han som förväntades av honom i plugget. Att det är ofta ett tungt ok för barn att bära. Att de ser på föräldrarna. Att man gör dem besvikna. Eller föräldrarna kan inte dölja sin oro. Eller så, att man är orolig och bär väldigt mycket skuld för vad man utsätter sin familj för. Det är ju helt hemskt. Men det kan jag verkligen relatera till. Jag tyckte det var väldigt fint. Liksom, att ja, men det var hans räddning. Hans mamma verkade vara helt okej. Okay. Han satt där och kludda. Ja, klipp till när han blev vuxen. Och han så att säga kludda vidare. Och det blev väldigt bra. Han liksom fick bli en fantastisk konstnär istället.
Ja. Det svåra kan jag tycka med alltså att vara förälder är att veta när är det konstruktivt och när behövs en gräns. När är det liksom det här stödet som är liksom det här tydliga stödet kanske behövs. Och när är det uppmuntrande, liksom tillåtande. För många gånger idag, speciellt i den här liksom världen där alla ska få designa sina liv själva, så lägger vi över ansvaret på barnen och säger, gör vad du vill. Hitta lyckan, designa ditt eget liv. Så länge som du gör vad du vill så liksom följ din dröm. Och utmaningen med det är att de har ju liksom miljarder olika liv de skulle kunna leva. Och de måste välja bort alla andra förutom ett. Och sen de sociala medier på det som accelererar hela grejen. Och där är det liksom någon typ av balansgång som vi den äldre generationen ska säga. Kanske inte vad som helst. Utan inom de här ramarna från min livserfarenhet så ska vi försöka lägga över någon typ av ram, någon typ av grov riktning. Men innanför de här ramarna så får vi göra precis det som passar dig bäst. Och den är svår. Liksom. Var ska man, hur ska man stärka en individ på riktigt när man inte kan se in i framtiden? Det är
otroligt svårt. Det är ju väldigt bra inpass här. För det kan man ju definitivt känna igen. Man vill inte kränka någon, man vill inte styra någon, man vill inte döda någons kreativitet. Men om den kreativiteten nästan dödar sig själv i form av en apati, eller att man kommer inte vidare, eller man sänker sin självkänsla helt, eller man är hemmasittare, eller man kan inte komma över de här murarna. Och som förälder har man inte all kompetens att hjälpa till. Jag vet inte alltid hur jag ska göra eller prata med mina barn. Ja, jag är förälder, men jag har aldrig varit förälder förut. Alltså, jag vet inte.
Och det där är ju också en svår grej, att som i skolan när man inte tydligare ramar. Mm. Att förut, det kan ju vara så här, ja, men jag tar vilken lek, plugga vad du vill just nu. För det är huvudsaken att du är klar med matten på torsdag. Eller?
Ja.
Alltså, vissa vill ha sin stol. Mm. För att där vill de, behöver de sitta och koncentrera sig. Tala om för mig så att de kan se väldigt tydligt så här, att det här händer idag. Mm. Okej, då är jag förberedd för det. Men om någon säger, du får göra vad du vill idag, bara du, och börja med vilket ämne du vill, bara du slutar och har gjort det här i slutet av dagen.
Ja.
Nej, men alltså, jag kan inte ta de besluten. Så det är ju också det som är svårt. Att vissa tycker att det är jätteskönt. Man är pigg på förmiddagen, kanske kör matte då. Och så gör man någonting annat sen. Medan andra är ju... Det är därför det är så här att man kunna scanna lite grann på hur ser varje klass ut. Mm. Liksom.
Det är ju väldigt klokt. För det ligger mycket i det. Det finns ju olika skolor till exempel. Menar, det finns ju skolor som verkligen fokuserar på att barnen ska lära sig att studera.
Mm.
Att man själv ska ansvara för sitt schema. Och när man inte klarar det så har man ju misslyckats med att lägga upp sin sin studieplan. Och då har man ju failat redan där.
Ja, då har du failat innan
det. Oja. Och det andra är att du ska liksom klara av att följa en jättestrikt ram och så.
Ja.
Kan vi bara kort, Erik, jag undrar, kan du inte börja säga någonting om den här appen 29K? För att beskriva det är för de som inte vet.
Ja, men exakt. Så jag och två filantroper, Thomas Björkman och Niklas Adalbert, vi sa det att men om det finns så mycket verktyg som stärker individer och som verkligen förändrar liksom riktningen på deras liv. Vissa verktyg bara någon liten grad, men för vissa ganska stora förändringar. Om det finns en massa psykologer och forskare som har tagit fram dem, och det kan handla om föräldraskap, det kan handla om självkänsla, kan handla om relationer. Hur kommer det sig att så få människor har tillgång till det? Det är liksom bara de som har råd med liksom terapi som kan få tillgång till väldigt mycket av det här stödet. Så vi sa, det här måste vi ändra på. Så det är en app, det är en plattform som man laddar ner till sin telefon. Den är helt gratis. Det är en stiftelse som har finansierat upp allting. Och den ger dig möjligheten att dels få tillgång till de bästa verktygen som finns i hela världen. inom många olika livsområden. Men utmaningen är inte bara att man får tillgång, utan utmaningen är sen, och det här vet ju alla som har försökt jobba med sig själva eller ändra en relation eller vad det må vara, det är att faktiskt få till förändringen och använda dem sen. Och det här är det som vi har byggt en lösning för. Så det häftiga med mänsklig motivation är att vi är ganska dåliga på att hjälpa oss själva. Vi tror gärna att vi är så självupptagna och egoistiska, och det är ganska långt ifrån sanningen. Vi älskar mer än någonting att hjälpa andra. Så den här dynamiken använder vi, så man sätter ihop människor i små grupper, ungefär som en studiecirkel. Och så möts man en gång i veckan i appen via ett live-videosamtal. Och där man berättar hur man har jobbat med det här verktyget. Och sen så får man höra andra som delar sin berättelse. Och det häftiga med det är att man börjar kanske kursen som är då mellan 3 och 8 veckor. Man jobbar med sig själv liksom ett verktyg i veckan, 30 minuter. Och sen så har man ett samtal då i appen. Och i början av en sån här upplevelse så är man kanske nervös, tänker sig, vad läskigt att träffa främlingar i appen från hela världen. Men man är bara liksom 3, 4, 5 pers i en sån liten grupp. Och man kommer dit för att man själv har ett behov, men man stannar kvar för man märker att så här, oj, vad fint det har blivit att få lära känna dig, Stin, eller liksom Johan eller Peter. Och sen så är man med i gruppen och stöttar varandra genom den här resan. Och det häftiga är liksom att det verkligen, verkligen fungerar. Så vårt mål är, och vi har precis lanserat på svenska och för ungdomar. Så målet är liksom att precis som Wikipedia ger oss tillgång till all världens information, så ska den här plattformen vara ett sätt för psykologer och forskare att tillgängliggöra de processerna som hjälper människor så mycket och så väl vi bara kan att hantera livets liksom upp- och nedgångar.
Skulle du säga att det finns en åldersgräns för vem som kan nyttja detta?
Ja, på ungdomssidan så är liksom åldersgränsen 15. Och sen så är den lite segmenterad liksom, beroende på hur gammal man är, så man träffar lite olika människor. Så ungdomar träffar ungdomar i appen och vuxna träffar vuxna. Men jag menar, alla behöver, jag märker det i mitt eget föräldraskap, att det är så här, att få träffa några stycken som också kämpar med att vara nybliven pappa och få prata om hur det är och hantera osäkerhet eller en känsla av att man är otillräcklig är liksom... Ja, otroligt meningsfullt.
Och där kommer sen nästa sekvens innan man blir vuxenförälder och aldrig har varit vuxenförälder förut. Bara, ja. Hur är man när föräldrarna flyttar hemifrån? Alltså hur beter
när
man...
barnen flyttar hemifrån, menar
du? Ja, när barnen flyttar hemifrån. Hur beter man... Alltså så här, vilken... Det blir ju en jättestor skillnad för en själv som
får
har varit 24-7.
Sätta upp gardiner?
Nej, men alltså det är jättehäftigt att de har liksom... Nu ska de börja sitt liv. Det är jättefantastiskt att se. Men du själv som har ju varit vuxen mamma... Alltså så här, när jag blev mamma var jag vuxen. Och det har inte skett någon större förändring. Medan de har ju gått från bebis till vuxen. Och då vill ju de annat... Ja, men så hur ska jag hantera... Det blir en väldigt stor förändring för en själv mentalt mest. Hur glad man än är för att se dem flyga. Så blir det... Ja, vad ska jag göra nu då?
Men tänker du till exempel då, Kristin, att dina barn har verktyg nu att... kanske tala med sina vänner om sin situation eller sitt liv. Eller, alltså vi sitter här nu relativt vuxna och kan tala, och du har en app som där vuxna kan mötas och dela. Vad tänker ni kring hur viktigt det är att barn kan göra det? Gör de det? Eller
jag tycker att det är jätteviktigt att man introducerar det ganska snabbt och visar att man faktiskt själv går och pratar eller tar hjälp av ledarskapskurser eller för att jag vill utvecklas framförallt i mig själv. Den enda som kan liksom ta ansvar för mig är ju jag. Och det behöver inte vara ett stort ansvar. Det kan vara att jag säger, det kan vara för sig vara jobbigt, men att jag säger att jag behöver hjälp med en sak. Så får du hjälp med att lösa det, men du behöver annonsera det, för man kan inte läsa tankar. Så att visa att vi vågar, att vi vuxna vågar sitta och prata om saker, så gör det inte så konstigt för de yngre att man pratar om saker för att lösa någonting eller be om hjälp. För att om vi vågar visa det, att jag är nybörjare på det här, jag vet inte hur man gör, kan jag prata med någon annan som känner till den här situationen, så våga ju prata om det. Jag tycker det är jätteviktigt att vi gör det, vi vuxna, inför dem. Så att det blir en naturlig del av livet.
Precis, jag tror att det är kanske en av de viktigaste sakerna man skulle skicka med nästa generation. Men alltså, och det gäller ju inte bara oss i vårt privata liv, det gäller ju även oss i arbetslivet. Alltså, oavsett vart man är i livet, att få höra att andra har känslor precis som jag, osäkerheter precis som jag, och att de jobbar på någonting framåt. Alltså, kan vi bara normalisera det så man kan få igång ett samtal där man delar om hur det faktiskt är att vara människa, inte hur det ser ut att vara människa. Då har man liksom som en motkraft till det som just nu händer i sociala medier och som totalt har dominerat ungas liv de senaste liksom 6, 7, 8 åren.
Som är vad, menar du?
som är ett förytligande, som är liksom bara att man jagar symboler, utseende, status. Och det är ju precis de sakerna som all forskning visar att gör en allt mer olycklig. Även om man når fram så är man olycklig.
Mm.
Så man behöver en motkraft i det där. Och jag tror att det är det här äkta, öppna, sårbara samtalet mellan riktiga människor.
Och inte lägga locket på.
Och inte lägga locket på.
Det är så många som bara så här, för det finns en generation för oss som, ja, men man pratar inte.
Nej, nej.
Det här rör inte någon annan än mer än här oss. Ja, fast vi behöver prata om det. Sen om du går och pratar med en psykolog eller din bästa kompis. Men täpper du till ditt känslosystem så slutar du att känna. Och det är utifrån våra känslor som vi kan tyda på. Är vi glad? Mm. Är vi ledsen? Är vi arg? Och stänger vi av det, då känner vi ingenting. Och då kan vi heller inte tyda på vad vi tycker om livet i sig.
Nej, man får börja tidigt på att liksom identifiera känslor och vad det är. Sätta namn på dem. Mm. Även liksom väldigt, väldigt lite. Du har små barn hemma nu, Erik och kusin. Du har större barn. Men liksom, det är ett långt spann däremellan. Mm. Men att börja med att liksom sätta ord på vad en känsla är. Hur många olika känslor det finns. Och sen det pusslet som man lägger när alla känslor ska liksom bli komplexa för en. Och skapa en enda person. Det är ett ganska stort ansvar som förälder. Det är ett ganska stort ansvar som en ung vuxen eller ett barn. Att också liksom, det krävs ganska mycket att kunna vara en som kan prata om sina känslor. Jag har ju stött på som barn som absolut inte kan prata om sina känslor. Det kan också vara så att en vuxen som visar mycket känslor kan ju skrämma också.
Mm.
Därför att man vill inte att sin starka vuxna ska krackelera. Och då måste ju den vuxna kunna krackelera och sen tala om att det var det här som hände, det är ingen fara, jag står pall.
Och det är viktigt också att de gör det. Alltså att, att en vuxen vågar visa sig ledsen även om barnet tycker att det är jobbigt. Bara man förklarar efteråt att jag tycker att det här är skönt, jag tycker det är skönt att få gråta när jag är ledsen. Det finns till och med stresshormoner i tårarna så att det finns en funktion i att vi gråter. Det är ingen fara. Men att sluta gråta, då talar jag om för barnet att man får inte gråta. Så att det du gör visar ju barnet, hur den ska vara.
Absolut. Vill ni skicka med dem som lyssnar och har följt vårt samtal här ett tag? Är det någonting ni skulle vilja skicka med dem som slutord?
Jag tror att jag kände väl kanske när min son var 16 att jag var ledsen att jag inte hade upptäckt det tidigare. Jag trodde att han var liksom en trött tonåring. Sådär. Ja, inte, och att jag inte såg det och inte förstod. Och det tror jag att jag la en del skuld på mig själv. Men det viktigaste är att vi gör någonting och var lyhörd för det. Är det någon, känner du någon form av oro så prata med någon som du kan lita på om det. Tack vare att jag pratade med en kompis om det så sa men det där låter som ADD. Och jag hade aldrig hört talas om det. Och så tittar man upp det. Och så fick han hjälp. Men hade jag inte tagit tag i det så hade det kanske inte skett. Och där tror jag det är väldigt viktigt att vi gör massor med misstag. Och jag har verkligen inte gjort alla rätt hela vägen. Men när jag inte har gjort det så har jag försökt i alla fall. Så här, vad kan jag göra bättre? För det är också två individer. De är olika. De är så olika hur man ska kommunicera med dem. Så det är ju det också. Bara för att du har två barn så funkar inte samma sak på båda barnen.
Mm.
Så det är bara lyhördhet och visa att vi finns där.
Mm.
Och vara nyfiken på vad de gör för någonting.
Mm. Säger du, Erik?
Jag tror något liknande. Så jag tror att lära sig lyssna på sig själv och lära sig hitta vad man tycker är viktigt och meningsfullt. Och inse att mycket av det kommer vara misstag och missar som man hela tiden ska lära sig av. Men att vara öppen med det och att dela med sig av det. Så liksom motarbeta lite grann det här personliga varumärket. Det är inte så positivt som folk pratar om det. Och sen som förälder då, eller som pedagog, att försöka bidra till att vara den platsen där andra kan göra samma typ av resa. Där unga kan få reflektera, känna efter vad som är viktigt för dem, agera på det och sen lära sig. De får dela med sig sina känslor. De här frågorna som du sa, Kristin, klockrent exempel. Liksom hjälpa dem utforska vad de egentligen tänker och tycker är viktigt. Och vad det stödet över tid.
Mm.
Det är liksom, det här är verkligen grundbultarna i ett långsiktigt välmående. Och det handlar mycket om relationer. Det handlar om hur vi får oss våra känslor och vad vi ser som meningsfullt. Och sen så lära sig.
Och då påminna oss själva om att skolan faktiskt bara är något som vi har hittat på för 200 år sedan.
Exakt.
Jag tycker vi kan bära med oss till lite.
Ja, det var en sån bra tips en gång som jag fick från en psykolog som pratade om just det här att vi pratar om att vi ska känna oss trygga i oss själva. Men att vi har en förmåga att vi bekräftar våra barn för vi vill ju att de ska känna sig så bra som möjligt på olika sätt. Men att de lär sig tidigt att bekräfta sig själva. Så till exempel om de har gjort en teckning så säger de så här, mamma vad tycker du? Vad tycker du då? Hur känner du för den teckningen? Att man ställer frågan, ja, men jag tycker att jag tycker trädet blev bra. Ja, vet du vad, det tycker jag också. Eller har de köpt, eller har de en ny tröja? Mamma, tycker du att jag är fin i den här? Ja, vad tycker du om din tröja på dig? Mm. Ja, men jag känner mig fin. Ja, vet du vad, du är jättefin. Så att de själva får ge sig själva bekräftelsen först, innan vi ger dem. Jag har ju varit toksnabb på att bekräfta mina barn, för jag bara älskar dem överallt på jorden. Mm. Men att hjälpa dem att kunna säga om sig själv, att jag tycker att det här var bra.
Mm. Och det är det också, man måste hjälpa dem att ta sig igenom motgångar själva. För vi kommer inte vara där och finnas. Det är ju svinjobbigt. Men jag tänker att man kan nästan avrunda med det som du sa, Kristin, tidigare. Det är en väldigt bra tanke. Det är just det att man är på en resa. Man är under ständig utveckling. Och man liksom får hålla varandra i handen på den här vägen. Men vi har alla en lång väg att gå. Mm. Det kommer vara helt bökigt. Och vi kanske inte ens behöver komma fram någonstans. Vi ska bara se oss om på vägen liksom.
Och se allt det fina som sker runt omkring också.
Ja, exakt. Och orka med de här backarna.
Ja.
Och liksom njuta av
när det går ner. Tänk när man kommer upp på toppen och bara,
Alltså, det är en härlig utsikt och en skön väg ner.
Ja, verkligen. Och det är ju, jag menar, det är många som tänker att vårt uppdrag är att göra barnen och den yngre generationen lyckliga. Och jag tror inte det. Jag tror det är mycket bättre att försöka göra dem, liksom, som du sa, starka. Alltså låta dem hantera motgångar och göra dem liksom motståndskraftiga till en värld som är allt mer föränderlig. Istället för någon ganska platt bild av lycka. Alltså lycklig hela tiden.
Det är en gräsligt tillstånd. Ja, det är bara hitta på.
Jag tycker att det är framförallt jätteviktigt att få dem starka, men då måste de också kunna våga vara sköra ibland, för det är en styrka, och det är det många inte riktigt vågar, eftersom ska man vara stark så ska man klara sig själv och då får man inte vara resten.
Ja, men det beror på vad man lägger in i ordet.
Precis, men att vara stark är också att visa sig skör ibland. Det är att du har kontakt med dina känslor.
Det är som Bamse säger. Det är starkt att säga, nej, jag vågar inte hoppa från tian. Det är att vara modig.
Exakt.
Så kan det också vara. Hörrni, jag är så glad att ni tog er tid att komma hit idag och berätta om era erfarenheter, och hoppas att ni som lyssnar också har fått ut väldigt mycket av detta. Vi hörs igen om en vecka, och tack snälla Kristin och Erik för att ni kom hit.
Tusen tack.
Tack.
Du har lyssnat på ett avsnitt av samtalsserien Älskade dyslexi. Missa inte att lyssna på de andra samtalen också.